kör vi en sommarhälsning från Offsides podcast igen. Det är måndag och Expressens klädkod är långt härifrån. Vi sitter här i shorts och t-shirt och jag har keps på mig.
Jag är barfota.
Och skänker en tanke till just Expressens medarbetare nere i Polen och jobbar med U21 nu. Jag tror det är väldigt varmt för dem i sina kavajer. Hur är det med dig, Anders? Har du konfed-feber?
Det får man säga.
Confederations Cup.
Jag var hos grannen i helgen som är ändå fotbollsintresserad. Han frågade mig det här konfed. Vad är det egentligen? Jag hade faktiskt inget bra svar. Men så kom jag till dig i morse. Du hade ett svar. Du visste ändå vad det gick ut på. Konfed. Ja, jag har inte riktigt satt mig in i det någon gång.
Ja, det är ganska enkelt.
Vilka är det som får vara med?
Det får ju alltså respektive mästare för världsregion vara. Portugal med egenskap av Europamästare och Chile, Copa America och Kamerun, afrikanska mästerskapen. Så undrar man ju då kanske varför då både Nya Zeeland och Australien är med. Men Australien spelar ju asiatiska gruppen. Och så är det värdnationen då, Ryssland och världsmästarna, Tyskland.
Just det.
Och så är det även en chans att visa upp arenor sådär också.
När vi pratar om konfed, och det är kul att du nämner Australien, för att det är det, faktiskt det enda jag riktigt minns. Det är
från dina år
2005, när jag då bodde i Australien. Det var ju rätt stort då, för måste man ju säga.
Kan tänka mig att det är hyfsat stort för Australien också.
Det var det. Och jag kommer ihåg första matchen. Jag såg ju dem på min liksom kvarterspub. Det var jävla stämning där. Det kändes som att det var liksom ett EM. Och så har man då ett VM som låg runt hörnet.
Det var Viduka och QL och gänget.
Då. Precis. Och minst det är att det var liksom jävla stämning där. Och sen så torskade de ju i öppningsmatchen mot Tyskland med 4-3. Vilket det var, anses ändå var bra. Men sen så fortsatte de förlora och förlora. Och han som var förbundskapten då, Frank Farina.
Ja.
Han fick ju kicken då.
På grund av konfen?
Ja. Han hade ju varit i bråk. Han var i slagsmål med ett par journalister också i samband med detta.
Och sen så tog han kan fast... ha bidragit.
Ja, absolut. Sen så tog han över faktiskt bara, om man minns nu, OS 2016. Var han förbundskapten för Fiji. Mm-hmm. Som det inte gick så bra för. Men minus 22 då. Också precis som i Confed 2005. Noll vinster för Fiji.
Just det. Och den som tog över Australien borde väl ha varit José Dink då?
Precis. Och minns du, det är ju en liten quiz här. Det kan vi alltid bränna av. Minns du vilket lag det var som Australien slog i sin sista playoff då till VM i Tyskland 2006?
Går de inte ofta mot femman i sydamerikanska gruppen? Kan det ha varit Uruguay kanske?
Det stämmer. På straffa. Jag tror det var 1-1 fulltid och straffa.
Och sen var det väl, alltså Hiddink lyckades ju igen, de gick ju vidare från gruppen och visst var det väl så att de lite åkte på en filmning mot Italien.
Det får man säga, var det Fabio Grosso
kan det ha varit och Totti satte straffen.
Så
annars så minns ju jag, alltså jag var ju lite ironisk såklart när jag frågade om du hade konfedfeber, men det rullar ju på SVT. SVT har ju inte så mycket fotbollsrättigheter, men de har konfed och det märks ju, jag bara scrollade igenom text-tv igår som man gör och så kom jag till en sida plötsligt där det stod Kamerun byter målvakt inför matchen mot Chile. Det kan inte vara jättestort allmän sportintresse.
Nej, det är för frismak, ja.
Och sen är det, just det, jag glömde att säga väl också att det är ett sätt att testa. Dels för lagen, men även för FIFA och så. Nu har det varit väldigt mycket med videogranskningar på offside. Mm. Och ganska dråpligt faktiskt med det här Chile-målet som först godkändes och sen togs bort och så. Mitt starkaste konfedminne är väl inför Frankrike. Om det ens var en konfed, den hette typ... alltså,
för VM.
Tournoi de France. Så. Ja. Men det var ju jävla starkt uppställning. England vann den med Shearer och gänget. Men det var ju där som Roberto Carlos slog sin mest berömda frispark. Jag tror även där som De Nilsson dansade sig in. Och rätt mycket utifrån det för VM:et blev lite omotiverat sen världens dyraste spelare.
Ja, det ser man.
Ja.
Men som du sa, inledde här Johan, det är ju ändå trots allt måndag då, så att vi vet inte här om Pavel Chibiski, som han nu säger. Men länge sedan alla sa Chibiki. Chibiski.
Vi har anpassat oss. Det går en...
Eller Sibiski.
Chibiski eller Sibiski. Ja. Det här kan man ju ha en hel podd om. Men det ligger väl inom marginalen för där man tänker att ja, men den anpassningen är rätt lätt att göra. Det är rätt enkelt att säga Chibiski istället för Chibiki. Ja. Sen finns det ju de som är... Det var väl en klassiker när Jesper Husfeldt ändrade på namnet Skertel väldigt mycket, va?
Skertel?
Ja, precis. Att så här, där hade det gått för lång tid. Ja. Tåget hade gått, liksom. Ja, så då blir nästan Husfeldt fånig där.
Ja.
Men det kan vi ta i en annan podd, hela den lingvistiska utläggningen kanske. Ja.
Men på tal om det här med VM, för VM i Ryssland och sådär nu. Det känns ju ändå som att det var bara några månader sedan vi satt här och pratade just om namn, när vi pratade om James Rodriguez kontra James Rodriguez. Det känns som att det bara är något år sedan, men det är då nästan 4 år sedan nu. Vi satt här och babblade om det.
Det kan jag inte riktigt ta in. Bosse Hansson minns jag försökte i sådär ett internationellt svep som Sportspegeln hade, när de bara litade lite på, som vi alltid Jan Loresson skötte annars, så gjorde Stoichkov någon mål i farten. Och det här var liksom när Stoichkov var verkligen etablerad efter VM 94, tror jag till och med, att alla visste vem han var. Men då försökte ju Bosse Hansson lite kuppa in uttalet Stoichkov. Och la till också, ja, han heter faktiskt så. Men det här hade tåget också gått. Det är ingen som pratar om Stoichkov.
Men i alla fall, så vi vet ju inte här då om Shibiski har gjort ett hattrick och blivit utvisad för att han drar av sig tröjan och firade mot sin pappas, eller både pappa och mamma.
Mm.
Eftersom då han möter, har lite dubbla känslor kanske ikväll då, Shibiski. Så vi vet ingenting, så därför kan vi inte prata om detta. Så att man inte tänker att fan vad konstigt att vi inte snackar om bragden i vad de nu spelar.
Lublin, va?
Lublin,
precis. Men såg du, ja det var ju ingen bragd, men såg du öppningsmatchen?
Jag såg slutet på den här matchen. Jag var ute och jobbade på fältet och kom hem och satte mig i soffan bredvid Sigge. Och fick precis se då Linus Ahlqvist dansa fram till denna straff som han missade.
Mm.
Eller som Pickford räddade.
Ja, om man så vill. Ha? Du såg sista kvarten då. Ja. Jag såg också lite med halvt öga. Jag var ensam med barn och hade den på. Då får man se så gott man kan. Lite när man får passa på när det är lite lugnare och sådär. Men det blev ju rätt mycket snack om Wahlqvist straffmiss. Mm. Och inte bara att han missade straff, utan sättet han missade den på. Och också lite intervjun.
Ja, för de såg jag. Och det var ändå intressant, för att han var fullkomligt oberörd på något sätt. Han fick ju frågorna och så, känns det nu så här, Linus, brände en straff, det kan inte kännas bra. Nej, det är ingenting jag tänker på överhuvudtaget.
Han framstod som väldigt obrydd. Aha. Det är inte säkert att han var det, men...
Men det kändes inte som han spelade.
Nej, jag tyckte inte heller det. Och i grunden borde det vara en ganska bra egenskap att ha för en elitidrottsman. Men jag tror att det bidrog till att folk nästan blev lite uppretade och provocerade av det. Mm. Man nästan förväntar sig att efter att ha missat en sån straff, att man ska vara otröstlig och kanske krypa till korset och så. Mm. Att han verkade ta så lätt på det. Bra för Wahlqvist, men det känns som att det påverkade folks omdömen lite.
Ja, jag såg att du hamnade i lite liven med Leffe Bork.
Äsch! Jag och Borken. Ja, ja, han var, vad ska man säga om Leffe Bork? Nej, men han förbundskapten för damtionen.
Han symboliserar nutiden ganska så väl.
Mm.
Tycker och tänker om allt från högt.
Precis, det gör han. Mm. Det kan vara liksom hur folk sköter sig politiskt och väldigt mycket idrott då. Men han anser sig ju ha liksom alltid på fötterna oavsett sammanhang, så att han har inga problem att tycka till om en trestegshoppares armföring. Mm. Hur den borde vara och inte, trots att han rimligtvis kanske inte är expert på ämnet.
Men han är inte så rädd när det blinkar på den här notifications.
Nej, han är nog väldigt grundad i sig själv. Det har ju stormat mycket om honom i sin egenskap av förbundskapten, eftersom många av de bästa spelarna inte har velat spela där och så. Men han framstår ju som ganska opåverkbar.
Ja.
Och sen har han ju lite, alltså inga jämförelser i övrigt, det är, så ingen tror det. Men det påminner om Donald Trump, bara hur han lägger upp sina tweets, så att han, precis som många gubbar som mejlade till en och var kritiska över kanske gamla Expressen-krönikor man skrev, så började ganska lugnt och så liksom väldigt snabbt eldar de på sig, och det avslutas ofta med liksom sådär fel, utropstecken, ja, sådär, att de går igång mer efterhand. Och det han var arg på där var ju helt enkelt sättet som Linus Wahlqvist slog straffen på. Han menade nog, om jag tolkar honom rätt, att en straff kan man missa. Men han ska inte försöka sig på... vad ska vi säga att det var för en straff? För det var ju inte riktigt en panenka.
Nej, det var det inte. Det var liksom en lös straff mitt i målet. Lite bredsida mitt i målet som varken var för hög eller för låg eller tillräckligt. Ja, sådär.
Ja, Borgs kritik var att sådana där straffar ska man inte slå i ett sånt läge. Det var ju inte så mycket tid kvar av matchen och... kanske bara borde gå dit och dunka till den, vad vet jag. Han tyckte
tror att han inte att han själv förstår det i efterhand? Ja. Klart att jag inte skulle slå till en sån straff.
Ja, alltså jag vet inte. Alltså, problemet är väl att straffen är för dåligt slagen helt enkelt. Mm. Alltså, det jag skrev då till Bork var ju att alltså, utfallet styr uppfattningen. Mm. Om han hade slagit en lite bättre löst straff, lite högre så att Pickford inte hade nått, så hade man väl tyckt att Linus Wahlqvist var iskall och ett geni, och jämförde då med Peter Forsbergs klassiska straff 94.
Ja, det var det du gjorde mot Borken.
Ja, precis. Ja. Att de kanadensiska målvakterna hade läst Foppas dragning, tagit pucken med plocken, så hade ju kanske inte Foppa hyllats för sitt mod och för sin genialitet, utan för att kanske fel läge Foppa ändå försöka en sån där grej. Kanske bara ska vara distinkt i det läget. Mm. Så att resultatet styr ju uppfattningen. Alltså problemet med Wahlqvists straff är ju att den bara inte är tillräckligt bra slagen. Mm. Precis som Belodedicis straff inte var tillräckligt bra slag i 94. Han skulle inte ha slagit den i målvaktshöjd. Sådär. Det är mer än valet, tycker jag. Sådär. Men han höll väl med lite grann. Och när han håller med lite grann förstår man att han ändå tar till sig.
Ja, och sen så än en gång det här vi pratar om han missade straffen eller målvakten räddade. Man måste också säga det att Pickford, är ju, han är ändå kylig, stannar kvar. En annan målvakt hade ju kastat sig en sekund tidigare och redan legat ner vid stolproten.
Precis.
Så det får man heller inte glömma bort.
Nej, och det här, alltså beroende på hur det går sen är ofta, och hur man då anser att någon har tagit sig an uppgiften är ju väldigt kopplat till tränare ofta. Mm. Att hur en tränare gör upphöjs väldigt mycket om det har varit väldigt bra effekt på planen. Mm. Då kan, medan samma grej om de inte hade någon kanske kritiserat. Mm. Så.
Ja, det finns ju den här klassiska från som ja, kanske jag slår 20-faldigt rekord här idag när jag nämner Istanbul 2005. Men Benitez, halvtidspaus då när Liverpool ligger under med 3-0 mot Milan. Det har ju snackats rätt mycket där på olika sätt om hur...
Det är bara en månad kvar tills du ska drabbas av konfettfeber.
Att det är... Att han var, gick in där som en jävla messias och lyfte och gjorde de här taktiska förändringarna och sådär. Medan vissa andra säger då inifrån sådär, att egentligen var det bara Gerard och Carragher som snackade lite grann. Mm. Medan vissa säger, nej men det var spelarna. De sa inte ett ord liksom i omklädningen. De bara hörde de här tillresta Liverpool-supporten som sjöng ner Walk Alone och tänkte, nu måste vi ut och liksom i alla fall göra så att de känner lite stolthet och sådär. Men det har ju efterhand så har liksom Benitez har ju inte... Han har ju inte mått dåligt när det har kommit fram på tal. När han gör sina after dinner speeches.
Nej.
Till exempel och han ska prata om det här taktiska geniet som han är.
Precis, och heller ingen som kanske... Alltså hur kunde du starta matcher som du gjorde och släppa iväg dem till 3-0?
Precis.
Det är ingen som bryr sig om.
Nej.
Det läget.
Och sen att det är det inlägget som han får, draw som han gick in så det blir 1-3. Hade det varit en decimeter högre så hade det inte varit 1-3.
Ja, precis, och ibland går det inte att förklara så tydligt. Nej. Men vi söker ju hela tiden de här alltså vändpunkterna så. Mm. Bengt Johansson, Bengan. Mm. Är det Bengan eller Benga?
Bengan.
Ja. en av alltså svensk idrotts mest hyllade tränare någonsin, va? Mm. Får man väl säga. Och har medaljerna att leva upp till det. Men jag läste i Jobimir Vranjes självbiografi. Mm. Behöver inte fråga varför jag läste den. Läste jag. Och då beskrev han, han hyllade ju Bengan väldigt mycket som ledare. Men hade, tyckte kanske inte att han var världens bästa coach. Så skilde på två olika saker där. Men så drog han exemplet Vranjes då, hur det var när Sverige spelar EM-final på hemmaplan inför ett kokande och fullsatt Globen 2003. Mm. De möter Tyskland och de ligger under med ett mål. Och det är, säg, 15 sekunder kvar. Svensk boll. Och då tar de timeout och Sverige givetvis. Och så här skriver Vranjes då i sin bok när han berättar hur den här timeouten var för spelarna. Då skriver han så här. Den timeouten är den virrigaste jag någonsin varit med om. Alla pratar i munnen på varandra och kommer med olika förslag. Bengan är stressad och skriker att vår linjespelare Sivertsson ska ta på sig en väst och att vi ska ta ut målvakten. Schneider? Varför Bengan kallar honom för Schneider vet ingen. Vad kör vi? Falsk check, försöker Bengan. Vi måste bestämma oss, säger Stefan Löfgren. Vi kör det då, säger jag, utan att egentligen veta vad det är vi ska köra. Till slut bestämmer vi någonting. Bengan ropar om falsk checkrörelse igen. Men ingen vet nog vad som ska göras när vi återspringer in på planen. Och sen beskriver han vidare hur det som de trodde att de skulle göra, Vranje skulle ta någon position, få bollen och antingen få straff med sig eller sätta ut den på linjespelare och ett avslut. Mm. Nej, förlåt, kantspelare. Mm. Men istället tar Staffan Olsson bollen och bombar in kvittering.
Och så blir det förlängning.
Blir förlängning, Sverige vinner förlängningen. Och ingen har ju tanke på att kritisera en guldcoach för den här. Det kanske ändå var en av hans absolut viktigaste timeouter under ett långt tränarliv. Mm. Och det låter ju som en helt värdelös timeout, verkligen. Så. Men det bryr sig ingen om då, för de gick vägen ändå. Då kan det nästan vara charmigt. Det fanns en annan rolig, han beskrev att han hade haft en speciell ledarstil när de skulle spela VM-final i Egypten. Mm. Några år tidigare, 99. Så hade de, inte på planen, utan kvällen innan när de skulle ha matchgenomgång. Då samlar Bengan hela laget i en konferenssal och så ska det vara genomgång. Men istället då för att visa kanske klippbilder på Ryssland som de skulle möta eller hur de ska spela, så börjar han visa bara semesterbilder på honom och hans fru, Ann-Kristin. Väldigt tråkiga bilder och drar då väldigt tråkiga anekdoter om bilderna. Så här är vi på Ådås. Och det håller på länge, länge. Och så beskriver Branjes hur spelarna orkar inte. De hasar ner liksom, så där, och börjar bli ofokuserade och lyssnar till slut inte. Och sen när Bengan hållit på en bra stund med sina semesterbilder så säger han då att ni tappade tålamodet. Och det absolut viktigaste imorgon i finalen mot Ryssland kommer vara att ta tålamod. Mm. Så den här, idag förlorade ni matchen, grabbar. Men här inställningen imorgon så kommer ni förlora den också.
Mm. Och det är jävt.
Det är jävt, ja. Och det kan ju bli, det var ju också en helt bizarr final. Och det var superjämnt. Jag tror de hämtade upp något underläge. Wislander blev utvisad, tror jag. Kastar sin, gråter nästan och jag kastar sin bindel. Och Stefan Löfgren hälsar på Mubarak efteråt och kan inte säga något om spexarna där. Han dränkte handen i klister innan han skulle hälsa på Mubarak. Det är också lite järvt. Men den blir ju då kan ju den vara den är ju genial då, liksom, att våga ta ett sånt grepp. Men Ryssland hade vunnit en match med 11 bollar. Mm. Fan, tog du inte den tiden för att fokusera på hur du skulle toppstoppa Tushkin, eller vad fan de hette, Lavrov i mål. Så resultatet styr ju allt liksom.
In your face, Leif Borg. Vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och C Mores standardpaket kan man testa gratis i 2 veckor och därefter kostar det 99 spänn i månaden utan bindningstid. I standardpaketet kan man se den nya säsongen av Torpederna och en massa andra tv-serier, bland annat Farang, Gåsmamman och The Night Manager. Dessutom kan man se alla filmer och favoritprogram från TV4 utan reklam. Bland de nya filmerna i juni finns Our Kind of Traitor, The Magnificent Seven och Independence Day återkomsten.
Mm, så är det. Vi har fått många mejl i veckan och väldigt många har handlat om olika målgester då.
Mm.
En diskussion som folk verkar ha gillat och många som vi tycker att vi borde ha tagit upp. Jag har blivit glad att få varenda påminnelse. Mm. Allt ifrån Henrik Bertilssons lilla bakåtspringande till den här stjärnan då, det här laget på Island som vi satte i system.
Ja.
Tack så mycket för alla. Men det mejlet som kanske gjorde oss på gladast humör handlar inte om målgester utan var från Per Westlund och han skickade en skärmdump på en konversation.
Inte bara en utan många skärmdumpar.
Ja, på en sms-konversation som han hade haft med sin kompis som jag tror heter David. Och det knöt väl an lite till det. Vi pratade ju förra avsnittet också om det här, apropå sommarpratare. Blev varken Lund eller Niva. Väl Roy Hodgson. Om att man kanske skulle renodla och ha bara sommarfotboll man skulle ha. Jag vet inte om det var det som gjorde att de började spinna. Men de skickade då den här konversationen där de kommer fram till ett nytt tv-koncept.
Mm.
Nämligen något som de kallade för Toms trädgård.
Ja, vana poddlyssnare vet ju vad vi är inne på nu. Det är ju Tom Prahls trädgård i Falsterbo.
Mm.
Där,
det är inte vilken trädgård som helst.
Nej, det ska gudarna veta. Du har varit och tittat på den. Texas var där och tittat på den och beskrev lite grann den i sitt reportage för oss. Där man kommer ner och det är liksom en jättefin trädgård som Prahl har lagt ner väldigt mycket kärlek och tid på.
Mm.
Det är med olika rosor, det är pelargonier och det är olika ormbunkar som sticker upp till höger och vänster och sådär.
Mm. Det är en väldigt rolig scen när Texas beskriver om hur nervös han är när han ska backa ut därifrån med sin bil.
Ja, just det.
Prahl står och tittar på honom väldigt, väldigt granskande.
med armarna i kors.
Ja.
Nej, men det var det som Per Westlund tänkte här då och hans kompis David. Att, helt enkelt, om man tänker sig Renés brygga eller han Mia på Gröte-konceptet.
Ja, det är minst sagt ligger i tiden.
Ja, det får man verkligen säga.
De här programmen.
Inflation i de där.
Ja, olika. De kan man sannoliken säga ett och annat om. Men alltså olika kändisar träffas. Och ibland så...
Ganska avslappnad miljö. Man ska spexa lite, grilla lite och så kröka.
Bygga någonting kanske.
Ja, precis.
Sådär. Alltså Mästarnas mästare är lite så också.
Liksom.
Men Toms trädgård var ett sånt typ av program. Med Tom Prahl då som programledare. Som går runt i sin trädgård och sköter den. Och sen så skissar de väl på att han skulle kunna ha olika gäster.
Mm.
Och jag vet inte om det var ett förslag. Men att de kanske skulle ha en... För Prahl är ju, som han är, kanske styr den där programledarrollen med fast hand. Mm. Men det kanske inte blir så uppsluppet. Så då kan man tänka sig då kanske likt Mauro Scocco i Pluras kök. Jonas Tern som en sidekick.
Mm.
Kan också bli ett kul samspel dem emellan. Att kanske Prahl liksom tröttnar lite på att Jonas är lite slapp med krattan.
Ja, men den organiserade tyska liksom, perfektionisten mot den här liksom, lite bohemen i Jonas Tern som liksom kommer väl lite för sent och inte riktigt har läst in sig på gästerna och sådär.
Ja, och man ser alltså ganska många tillfällen för Jonas Tern att göra olika former av practical jokes riktade mot Prahl. Mm. Men så skulle de två leda det också varje program, så kommer det in ett batteri med gäster då, mm, från fotbollsvärlden. Mm. Från Pia Sundhage till Bobby Friberg, och jag tror att det finns ett kallaste orangeri.
Ja.
Och vad är då det?
Ja, men det är ett slags utehus som är som ett växthus ungefär.
Ja, jag undrar om det inte fanns ett sånt här. Ja. Det skulle ju lämpa sig bra för liksom avslutande middag, mm, eller liksom fika. Där kan man också tänka sig att Tern ofta smiter in för att ducka arbetsuppgifter. Och
ja,
sådär.
Det. Ja.
Men det tyckte jag var, alltså det var en väldigt kul dialog de hade, och det, mm, fångade, alltså det är rätt mycket så som du och jag håller på.
Kanske man ska då tänka sig att Ishizaki och hans bossa står alltid och lagar lite sommarmat.
Mm, du får förklara lite.
Ishizakis bossa har ju i Stockholm en litet sushi-hak som bara liksom exploderade här. Det fick ju faktiskt en stjärna i Guide Michelin här bara för något år sedan.
Ishizaki är väl själv rätt duktig, tror jag.
Ja, det tror jag att han har lite drömmar om att en dag själv ha något eget. De kan få stå där och göra lite goa grejer som är fångade i Öresund och så.
Ja, mm, det känns ju nu att vi hamnar allt oftare här. Det var liksom klenodrundan för, mm, några. Snart har vi ju så att vi kan fylla en TV2-tablå med bara sådana här fotbollsprogram. Det roliga då att vi har inga rättigheter. Vi är ännu värre än SVT.
Vi har inte ens konfed.
Inte ens konfed. Det enda vi har vi kan lägga in som en slott då är att Anders minns konfed 2005. Men man kan nästan tänka sig en hel dag sådär. Säg att det börjar nyhetsmorgon, sex. Mm. Janne och Nanne kanske. Styr den
så. Ja, just det.
Och de kör på då ganska långt då.
Fram. Lite bråkig stämning mellan dem.
Ja, det kan
de
det bli.
Och så, men Nanne går ändå runt i en färgglad kortarmad skjorta och är god och glad.
Ja, och nu är han ju tillbaka också, ja, i, med ett jobb igen.
Ja.
Men de kör på hela morgonsvepet, och sen har man kanske efter tio med Pia.
Ja.
Så Sundhage kan leda.
Ja, då kan man tänka sig, minns du vet Viasat när Sladjan Osman Begovic som är där med sin laptop.
Mm, det var ju alltid speciellt att han var där men inte riktigt. Alltså han hade ju ett eget bord,
mm,
som var ganska långt ifrån typ Ola Wenström.
10 meter bort så.
Ja.
Han satt själv. Och där det släcktes lampan när inte han var med liksom, så släckte den lampan så att han är mörkret bara med skenet från sin laptop.
Ja, precis. Alltså han, jag tror att han lämnade ungefär i samma veva som då de tog in Lagerbäck sen istället.
Mm.
Men han hade ju, väldigt central var ju Sladjans laptop,
mm,
som nu kanske inte skulle ge så mycket uppmärksamhet, men då andas det väl den modernitet.
Han, ja, hade liksom, han var uppkopplad på, ja, medans, World Wide Web.
Precis, medan liksom Ola och Bosse och Ola Wenström pratar om matchen och lägger fram, så kan han följa exakt vad som rapporteras.
Mm.
Det skulle inte slå lika bra idag kanske, men han var liksom lite för långt bort. Och, mm, han var ju kul på så sätt att han var. Alltså det blev dålig stämning ibland.
Ja, det är det.
Det var framförallt man honom och Bosse Pettersson.
Ja, precis. De bråkar ju där. Mourinho och Pep, det är väl i El Clasico, eller om det är när de möter Champions League och Real.
När de möttes så många gånger där,
ja, tror jag. Precis. Ja, precis. Det var ju som så här riktig het stämning mellan de två.
Jag försvarar inte. Jag tycker lika illa om filmningar och det här att springa på domar och alltihop. Men jag förstår att Barcelona använder det som en del av motåtgärden.
Om jag får komma med ett historiskt perspektiv, 1986, IFK Göteborg mot Barcelona, IFK Göteborg vinner första semin med 3-0 och ner till Nou Camp, och de höll på precis på samma sätt, Bosse.
Och de är inte riktigt ense där om det är okej om Rinho att vara så liksom påslagen under matcherna och bete sig på det sättet som han gör.
Ja, jag tror Sladjan, om man ska förenkla det, så tog Sladjan Mourinhos parti, att Bosse var hård mot Mourinho medan han ville säga att Pep Guardiola minsann också, bla bla bla.
Allt förstärks.
Ja, men herregud, allt alltså, filmas, piskar du upp allt den här stämningen?
Du menar att det är Mourinho alltså?
Men Guardiolas presskonferens igår, då piskar han ju också upp ganska bra. Du är ganska
han hakade ju på.
Precis,
där.
Så du är ganska märkt att skylla på Mourinho här när det är två i den här debatten.
Ja, men vem skyller på? Jag vet inte vad han pratar om där borta.
Nej, men jag syftar på presskonferensen, så var det ju ganska många påhopp igår från Guardiola mot Mourinho. Förvisso svar på talbos, eftersom du inte förstod vad jag sa här borta, så vill jag bara påpeka det igen då.
Mm. Ja, vad sa han? Vi har inte fått riktigt reda på det. Vad
som jag har gjort. Gå in på UEFA och läs.
Ska jag gå in på UEFA och läsa?
Ja, efter sändning kan jag läsa.
Okay. Han går in och läser på UEFA.se, det står där. Och så var det något med att han satt med den här datorn så långt ifrån.
Ja.
Också,
ja.
Bjuden, men ändå inte. Vem skulle vara Sladjan, menar du?
Ja, men då tänker jag att det skulle kunna vara givetvis vara Mia Törnblom, som sitter på ett hörn där och, mm, har lite sådana här kvasi-psykologi-tankar.
Just det.
Om gästerna och så, utvärderar dem när de har gått därifrån. imorgon så sitter hon och säger att hon verkar vara en levnadsglad person.
Blå typ. Alltså, men jag tror Sundhage skulle kunna klara ett sånt uppdrag ganska bra. Mm. Också som samtalsdrivare.
Ja, skulle nog vilja lyfta fram gitarren lite för ofta, Pia, tror jag, och börja sjunga.
Kanske. Mm. Sen får vi då lägga in en väldigt lång slott då när Anders Bengtsson minns konfet 2005. och det är då inga rättigheter, så du kan inte visa något rörligt. Utan, helst hade det varit att den återkommer 10 gånger per dag, men bara 10 minuter här och 10 minuter där, mm, för att fylla ut att du kommer på en annan grej som Australien gjorde 2005.
Just det.
Men den får här pågå ganska länge, tänker jag. Kanske fram till
5 timmar.
Ja, 5 timmar får det vara, fram till liksom kvällen börjar. Barnprogram är lite svårt att få in, kanske. Ja, den får vi fila på. Men 6 är en slags godkvällanda, så kan ju Toms trädgård starta.
Ja, kliver Tom och tärn på.
Och den kan man hålla på till 8, kanske.
Mm. Då vill man ha lite mer allsång, lite festligt. Kanske.
Ja, då är ju, det är en bra slott.
Mm. Och då tänker man sig ändå att Kevin Walker kör allsång på Tele2.
Mm. Tror du den ska landa i supporterled?
Ja, den är problematisk.
Ja, och sen har vi kanske Klenodrundan, ja, har vi förstås.
Den var den klassiker. Den får den har ändå gått i 6 säsonger redan.
Ja, precis. Ja, men den är en sån här pansarkryssare som bara rullar på. Sen är väl långfilm, och då är det väl helt enkelt att varje dag är nyckeln till frihet. Och då kan man tänka sig också att det är alltså någon som... Vad är han heter, han på SVT som ibland... Det är konstigt, för SVT visar ju ofta film. Mm. Men det är just på fredagsfilm så är det ofta en som presenterar dem. Jag tror han heter Fredrik Salin. Mm. Obegripligt egentligen. Han presenterar bara den och säger liksom, den här filmen var rätt kontroversiell när den kom. Men nu ska vi titta på blå är den varmaste färgen.
Han har ungefär lika mycket trovärdighet som Ronny Svensson har av TV4.
Ja, men den är
bara
inte så,
en sekund på den.
Den är bara så onödig. Liksom, sådär, att det här är en riktigt bra film. Ja. Sådär, och den blev kritikerhyllad när den kom. Men där kan nog stafettpinnen vara att olika personer sitter och introducerar Nyckeln till frihet. Men filmen ska alltid vara densamma.
Vi måste nästan bara säga det, om det är så att vi har nytillkomna lyssnare, varför vi pratar om Nyckeln till frihet är ju för att det är den överlägset mest återkommande filmen när fotbollsspelare ska berätta vilken som är deras favoritfilm.
Speciellt i vår generation. Mm. Sen kom det väl en generation där Gladiator ofta var med och skvalpade lite, ofta nämndes. Och sen kom kanske en Fast and the Furious generation
också. Ja, där är vi nu lite grann nu fortfarande.
Tablån slutar, eller kan vi spränga in? Nyckeln till frihet är ganska lång, så vi börjar närma oss midnatt.
Ja, nu är det så här för nattsulorna, då är det ju kanske dags för Mange Eriksson att kliva in och köra det här.
Nazi-dokumentär. Som han får vara guide.
Ja, han guidar lite runt så i Polen och i Ungern.
Alltså, Ardenner-offensiven.
Han ville vara den här observatören, har han ju sagt. Just det. Världskriget.
Ja, men där har vi kanske en fulländad tablå.
Ja.
Så får vi skissa på mer. Det är roligt sådär att en full fotbollskanal som inte visar någon fotboll. Det är bara olika koncept.
Ja. Nej, det hade varit festligt. Riktigt härlig sommar då. Det senaste är väl att Niklas Bärkroth verkar vara klar för Lech Poznan i Polen.
Är det så?
Ja, jag tror det. Bilder har sippat ut därifrån när han gör läkarundersökningen. Så då säger vi grattis till Niklas, men det är ju lite då...
När började man göra läkarundersökning? Jag begär inte att jag ska ta den på studs, det är ingen quizfråga. Så.
Nej, ingen aning faktiskt.
Nej.
Men det måste man väl gjort i alla tider egentligen.
Men det känns som att man skulle kunna gå och göra ett jobb som bara heter bara läkarundersökningen återstår.
Mm.
Och så, det måste ju finnas många stories från det. Dels saker som inte har blivit av och jag tänker att det liksom är en laddad stund. Så.
Ja, man har kommit så himla långt i förhandlingarna. Man har ju kommit överens med klubben, man har 9 gånger av 10 kommit överens om det personliga kontraktet. Man har, nu har sippat ut redan till supportar att nu är den här spelaren klar.
Mm.
Och så hittar man då, fan han har ju problem där liksom med knät. Men det löser vi nu, vi hittar på och sen så blir det inte så bra.
Nej, det är känns... Carlos Strandberg som läkarundersökningen i Dortmund där.
Just det.
Passerade.
Precis.
Men den nämns alltid bara som en formalitet. Ja. Liksom sådär. Men jag vet för lite om den. Vet någon mer om läkarundersökningens historia kopplat till transfers så kan ni gärna mejla till podcast@offside.org.
Ja, gärna.
Men Berka var på gång till Polen då.
Precis, och då är det ju helt enkelt så att det är ju full fart silly season. Och den stora grejen för i svensk kontext denna sommaren kommer väl trots allt inte slås av Victor Nilsson Lindelöf.
Nej.
Som ju då lämnade Benfica för United. Och det var ju en lång jävla följetong. Vi pratade om det tidigare, typ i februari, när man kunde ha ett bokslut på rapporteringen från januari då, när transferfönstret var öppet. Att det var jävla konstiga turer hela tiden. Han var klar och han var nästan klar. Och så.
Ja, och sen var den präglade ju också hela nu den senaste landslagssamlingen. Att han var väldigt ovillig och han duckade ju allt som hade med den att göra. Och sen presenterades han väl kort senare då.
Precis, men och Vigge själv har inte sagt ett pip om det här. Och när han då presenterades så... Några timmar senare så var det Fotbollskanalens Andreas Sundberg, va, som fick en liten exklusiv stund med honom typ i lobbyn på spelarhotellet.
Ja, inte. De satt ner ändå liksom öga mot öga, och för att inte bli så, om vi har någon journalist på Sportbladet som lyssnar, så tror jag att de fick en stund med honom också. Ja. Man kan diskutera exklusiv, men de satt ner i alla fall. Det var inte så långt, 6-7 minuter kanske. Och jag såg den faktiskt, för jag har ju blivit nyfiken på Nilsson Lindelöf, eller om vi bara ska säga Lindelöf. Vigge, Venel, välj ni. För just eftersom jag inte har sagt så mycket. Och vi gick ju bet, det har vi nog nämnt på, att vi ville göra ett reportage om honom förra året. Men fick ju aldrig något svar ens, trots hjälp från bland annat Pontus Jansson. Han var ovillig och han har inte velat prata om det. Och därför var man ganska nyfiken nu då, förstås. Och han gav ju väldigt, väldigt lite till Sundberg på Fotbollskanalen. Tyckte det var verkligen inget fel på frågorna. De var öppna så där. Berätta om din dag. Och du säger att det har varit väldigt hektiskt så från morgon till nu. Ja, hur har det varit? Nej, kom hit och så testar och är väl det. Så. Det är svårt för honom att göra så mycket annat. Han var artig och absolut inte så där någon diva-aura. Men han gav väldigt lite. Och det gjorde han även i den lilla pratstunden med Sportbladet. Och då kommenterade han till och med det, att jag har det inte framför mig nu, men att han sa att han inte var så intresserad eller sugen på att synas och höras så mycket i medierna. Och det är ju lite speciellt. Det har ju gått, ja, det vet ju alla, att det har gått fort för Vigge. Men vad jag hörde så har han knappt gett någon längre intervju under sin tid i Portugal till någon portugisisk journalist heller. För hans resa där är ju också anmärkningsvärd. Vi tänker ju ett svenskt perspektiv. Den här killen som är bara reserv i U21 och sen kommer in och sen på grund av Milosevic får ett rött så får han komma in och sen går det sjukt snabbt. Men det var ju väldigt speciellt i Benfica med hur han på kort tid kommer in och blir helt ordinarie i backlinjen. Men jag fattar att han inte hade bjudit på så mycket där heller.
Nej.
För ofta när man, ja nu vet vi ju inte ens, vi ska ju vara försiktiga med att kalla honom, alltså det är stort att han går till Manchester United och han har väl bra chanser att få spela. Men vi vet ju inte än om vi kommer framöver att tala om honom som en landslagslegendar. Det har inte gått så lång tid än. Det han har gjort har väl varit bra. Men låt säga att han utvecklas ännu mer och blir en verkligt stor liksom sådär Olof Mellberg-nivå på honom. Eller Bjärred, eller riktigt stor svensk mittback.
Är han inte redan Olof Mellberg-nivå? Det får man väl ändå säga. Ja. Mellberg hade sitt år i Juventus, men det var ju liksom inte...
Ja, klubbmässigt kanske, men ja. Mellberg har liksom... Alla de här mästerskapen ändå.
Ja, håller den nivån under så pass lång tid, visst.
Ja, skitsamma. Ta någon annan då. Björn Nordqvist, vad vet jag.
Vad har vi på Björn?
Vill du ifrågasätta honom med?
Vad har du på Björn?
Ja, det är ju framförallt att han var bagaren i Åshöjden och inte var så bra på det. Spelar som en påse nötter, grabbar. Finns det någon fotboll ur er ska han nog kunna klämma ur den. Inte jättevass. Proffs i USA var väl tidigt också. Jag minns också en gammal rubrik som var väldigt elak mot Björn Nordqvist, VM 74 tror jag, där det bara står jättestort inför premiären: är du en säkerhetsrisk, Björn? Som kanske inte var jättekul att få som landslagslegendar. Men låt säga att Vigge blir liksom en av de största mittbackarna i Sverige. Då kommer vi alltså inte ha, det är klart att det kan finnas i VLT, Västmanlands län, tidning och annat, och Västerås. Men det dignar ju av klipp på när de som har blivit våra största idrottare var unga och slarvigt uttryckt oförstörda. Gio Waldner, 12 år i Pingeshagen med Ingvar Oldsberg som SVT har vevat så himla många gånger. Eller Borg när han vinner Kungens Kanna som 14-åring eller vad det är. Zlatan såklart, liksom blådårar och man refererar gärna till det. Men det kommer inte finnas något på honom.
För alltid säg inte det, Johan. Jag sitter framför mig här med nummer... Nummer 6, 2013 av tidskriften Offside.
Säger du det?
Jag gjorde vår dåvarande praktikant Peter Wikberg en liten blänkare med Vigge inför PSG Benfica. Det låter ju mäktigt, men detta var ju UEFA Youth League. Alltså den 2 oktober 2013 skulle den här matchen spelas. Och då var han ju, han spelade med B-laget och då med U19-laget i Benfica. Och jag minns ju när han gick där och tänkte att han är ännu en av de här som går till en klubb och sen så kommer han inte höra talas om honom.
Nej, som gärna Stefan Lundin använder som exempel på gå inte för tidigt.
Precis. Men, och han tänker att han säger så här då att han drömmer lite grann. Klart det hade varit en upplevelse att vara med i kanske A-laget och gjort en Champions League-match. Detta är 2013 då.
Mm, alltså. Apropå snabbt.
Hösten 2013. Men han har inte bråttom, säger han då. Och så säger då, frågar Peter Wikberg rapporten, så här, om du nu skulle bli utflyttad till A-truppen och därmed ställas mot Zlatan i Paris, hur skulle det gå då? Oj, oj, oj. Han hade förstått mig helt och hållet. Jag är ju försvarare. Jag är inte alls på den nivån att jag kan ta hand om honom. Så han skulle nog ha en ganska rolig match. Zlatan står en klass för sig. Sen så drömmer han där att han trivs jättebra och att han hoppas att han kan få träna lite med A-laget och sådär. Så den har vi!
Ja, men det är inte riktigt en 12-årig Gio Wallner som står och inte har kommit till målbrottet än. Jag ska också säga så att det inte blir överdrivet hårdvinklat av mig här. Det är inte så att han inte har förekommit. Jag tror att det fanns knäck på honom inför EM förra året till exempel. Att han har liksom ställt upp i några sammanhang. Men inte den här, man kommer inte blicka tillbaka på den här oförstörda tiden och referera till himla mycket.
Nej, det finns väl visserligen det. Minns du det? Efter några månader efter U21-guldet så kom TV4 ut med någon slags
dokumentär.
Ja. Deras typ krönika om svenska bragden den sommaren. Mm. Och där det var, när den hade sänt så var ju Vigge ute på Twitter tror jag det var och kommenterade sin insats i den här timmes filmen.
På ett ganska roligt sätt.
Ja, precis. Det var ju första gången jag syns i bild, då har jag en öl i handen. Andra gången jag syns har jag en öl i handen. Tredje gången jag syns i bild så har jag en öl i handen och sjunger lite falskt.
Ja, just det. Det kommer jag ihåg.
Den har vi.
Och det gillade man ju. Ja. Och det har jag också sett. För i takt med att jag blev nyfiken så gick jag just in kolla hans Twitter och lite tillbaka i tiden. Och det första jag kan konstatera är att han skriver ganska okej. Mm. Med liksom, ja, med någon särskrivning någon gång.
Kommenteringen.
Ja, men man får ändå, även om det är 140 tecken, att det känns som man kunde uttrycka sig. Och han verkar ganska skärpt, tycker jag. Så. Mm. Eller vanlig, liksom så. Sen har han ju då också sin flickvän, eller om de är gifta, jag vet faktiskt inte, men Maja, som ju är väldigt publik. Ja. Och det blir också speciellt då, för hon avslöjar ju mer grejer om Vigge än vad han själv gör. Mm. Driver väl mycket med liksom att han aldrig vill åka till Ikea och sådär. Mm. Eller att han spelar för mycket tv-spel och så. Men hon är ganska rolig.
Ja, det får man säga.
Och kommer, blir intressant att se hur hon kommer uppleva hela den här WAGS-kulturen i England och så. För hon verkar också väldigt skärpt. Mm. Så han verkar liksom inte som att han har problem på det sättet. Och jag vet inte om han är blyg. Det kanske han är lite grann.
Ja, jag tror att han är det. Ja. Ja. Fast alltså, det är ju, han verkar ju vara trygg i sig själv. Så att det är inte den typen av blyghet. Utan det är bara kanske att han inte är den som, precis som han säger, jag vill inte vara så offentlig kanske.
Nej.
Men så har Maja då som gör honom offentlig.
Ja, men man misstänker väl nu då att det kommer ju inte komma en massa mer nu när han har gått i en så stor klubb, och Manchester United har väl inte det bästa ryktet bland oss journalister för att få att vara bjussiga med att få komma in på insidan. Det finns väl många sådana historier. Så det kommer inte komma en massa mer. Men grejen är att, för man säger då alltid som journalist till de här att det är liksom, det är bättre att du medverkar, det är bättre för dig själv, det är liksom, folk vill läsa och höra vad du säger. Och jag börjar allt mer tro att det där faktiskt inte spelar så stor roll. Mm. Att jag vill ju givetvis att Vigge skulle välkomna oss till Carrington och få göra ett reportage där. Men att man klarar sig nog alldeles utmärkt utan det. Och just att det här verkar vara ganska odramatiskt. Det är inte liksom att han har någon slags bojkott eller så. Mm. Han är bara inte så, tycker inte det är så road av det. Jag tycker inte han får ut av det. Och när han väl är med så har han, hade han haft liksom massa divafasoner så hade det blivit en annan grej. Men det har han ju inte. Nej. Så då blir det bara en som är inte så sugen på att vara med i det. Mm. Såg också, apropå U21, Amin Afane, som väl inte är ordinarie där direkt, men med i truppen. Sportbladet gjorde förra veckan ett helt knäck på att han inte ville prata med medierna. Mm. Att de hade försökt att få till massor intervjuer med honom, både i AIK och i landslagssammanhang. Men att han inte hade velat göra det. Mm. Sen gjorde de en, sen talade han då ut nästa dag om sin ovilja att vara med och sa att det handlar inte om att jag bojkottar, jag ställer upp när jag känner för det, typ. Mm. Och så såg man också att, för det var väl lite citat från press, U21s presschef Stefan Stjernholm, som sa att vi uppmanar ju gärna våra spelare att ställa upp för medierna och har liksom en policy om att de ska göra det. Men man förstår ju att de tvingar ju ingen. Mm. Det går alldeles utmärkt att säga nej. Mm. Sen kan folk kanske bli sura. Men jag tror att det där, liksom att inte att vi luras genom att säga att gärna får vara med, men att nu har de så jävla mycket egna kanaler också. Jag tror att det kommer bli vanligare att folk, och det behöver inte vara för att de är sura. Jag tror inte Afan eller Lindelöf har så mycket otalt med medierna. Nej. Det har vi sett många exempel på. Jag ska sluta ge intervjuer för att jag har blivit bränd. Så. Mm. Bara att jag är inte så intresserad av det. Mm. Och det kommer gå ganska bra. Snarare har ju det bidragit bara till en större mystik för Lindelöf. Mm. Att han inte har snackat så mycket. Mm. Jag hade nog inte sett fotbollskanalen 6 minuter annars. Om man hade snackat massa.
Nej, det är spännande att säga. Det tyder på någon typ av trygghet också. Man kan tänka att jag ska inte släppa på det här mina principer, eller jag tycker inte det är kul och sådär. Men sen så dras man ändå med i det, för att man ser ändå så många i sitt lag och många kompisar som man har som är med hela tiden och är med i den här lite cirkusen och sådär. Så att det krävs ju en trygghet på det sättet som man hoppas att han också har med sig ut på planen då.
Ja, men det är också någonting när man, för man talar, vi gillar ju att prata om, jag minns när han eller hon var så oförstörd och liksom vågade tala rakt ur hjärtat och vara sig själv i mötet med journalister och inte vara så förstörd och bara autopiloten på. Då kopplar man ju till att vara oförstörd, så ska man vara men kanske lite Pavel Tjibisky med glimt i ögat, alltså spontan och tänker högt och lite spexig sådär. Men alltså, Lindelöf kanske har varit precis lika oförstörd. Mm. Bara att man kan inte vara sig själv. Han kanske är sig själv. Det är precis så han är. Mm. Eller vad vet man? Men man kopplar ju när man säger oförstörd att någon ska vara lite one-liner-aktig. Så. Han kanske är helt oförstörd och bara är så.
Ja, men det är ändå
och det får väl tugga i sig.
Ja, men det är ändå kul när man ser den här lilla förvandlingen som Emil Forsberg har gått igenom nu bara de sista veckorna. Det har väl varit som lite uppförstorat kanske med den här Gucci-Forsberg nu då. Att han plötsligt har börjat ha jackor på sig som kostar 30 000 och liksom flyger helikopter och har sig. Liksom, att han har blivit liksom en superstjärna på väldigt kort tid. Han har ju varit vår mest framgångsrika spelare. Sen Zlatan skadade sig. Då får man säga den säsongen han gjorde i Bundesliga. Så. Men den förvandling som han gjort, men då kan man ändå konstatera då att Sveriges två överlägset mest framgångsrika spelare för tillfället.
På klubblagsnivå.
Båda är ju då, uppenbarligen så är ju Vigge extremt svårintervjuad. Forsberg är ju också väldigt svår. Att intervjua.
Ja, av lite andra skäl.
Av lite andra skäl, så.
Inte så reflekterande.
Nej, han tackar ju gärna ja till intervjuer och ställer gärna upp och sådär. Men det flyger ju inte runt honom, utan han gillar att prata om att han tycker fotboll är kul och så.
Ja.
Lite så som Simon Tibbling är också. Ja. Jag är glad jag blev när jag ser honom. Såg du den intervjun som var i samband med Englandsmatchen i fredags? Efter matchen.
Det var inte då det var frågesport mellan honom och Niva?
Nej, det har jag också sett, det klippet. Det är också kul.
Niva vann väl då?
Ja. Men det var ju en eftermatchen-intervju då med sändande kanal, och han säger ju inte så mycket, men det är mer sättet han är. Alltså han ser så gullig ut, man vill bara krama honom på något sätt. Sitt väldigt sådär odiviga hår som är sådär, hade gått någon dag lite för långt utan shampoo i håret. Liksom, knappt klippt sig.
Ja, lite sånt hår som jag har.
Ja, fast då är du ändå taskig mot dig själv, tror jag. Och sådär liksom, sin bara framhållning, så han är liksom god och glad och svarar pikt och sådär och snackar snabbt och sådär, och känns ändå som att han är ganska så smart också.
Ja, men det är väl just det här att vara sig själv. Då måste man också komma ihåg att man är ju lite olika. Ja. Är man sig själv behöver inte automatiskt betyda att man sprutar häftiga citat omkring sig och är John Guidetti så. Mm. Utan Simon Tibbling är väl helt sig själv där. Mm. Men han är på liksom stöpt i en annan form.
Ja. Liksom, ja, men det är så. Jag vet inte om du säger någonting om oss nu som börjar komma upp i åldrarna och småbarn själva och sådär. Eller om det är tiden i sig som säger någonting. Men det känns som att nu så kan man vara mycket mer så som man egentligen är. Man behöver inte lägga till någon fasad. Det känns som att vi har gått igenom perioden som precis har lämnat bakom oss. Där det har varit rätt mycket att man ska...
Du talar om dig själv nu?
Nej, inte om mig själv. Men om fotbollsspelare i största allmänhet. Ja. Att man har liksom Zlatan har satt en så pass stark, gjort en så starkt intryck på så många spelare. Att man ska vara den här lite kaxiga typen som bränner av ett leende, lite one-liners och sådär.
Mm.
Nu känns det som att man tittar på de här nya, yngre. Det är inte alls samma typ. av personligheter nu.
Nej.
Jag tror att det finns någonting där som går åt det lite mer naturliga hållet. Att man är som man är.
Ja,
man
det,
är
låter ju, det var ju en väldigt positiv spaning i så fall. Men det är ett kul fenomen det, apropå Forsbergs Gucci-jacka. Mm. Att, det, alltså, roliga där var väl krocken. Att han var inte känd för att vara Gucci-foppa när han spelade Giffarna och inte MFF heller kanske. Men just när man varit ute ett tag. Och
svårt att vara Gucci-foppa i Sundsvall alltså.
Ja. Ja, faktiskt. Det får man nog säga. Ja. Svårt för många.
Då är man en riktig karaktär.
Ja, det är det han är.
Man är 19 bast och Gucci-fopp.
Ja, precis. Att det är deras identitet. Ja. Men att komma hem och vara lite... Att, men är av den lyxiga världen. Så. Mm. Var väl Nacka som kom hem från Italien och när han gjorde comeback i Hammarby. Började, de var på något träningsläger och han tog taxi 500 meter va?
Just det.
Och stoppade ner den här fina... Alla skulle lägga ihop sina värdesaker i materialens väska. Alla la sina plånböcker där. Men Nacka hade inte ens en plånbok. Han hade väl lösa sedlar. Men ska inte du lägga något där, Lennart? Han måste stoppa ner sin vänsterfot i väskan. Värdesak.
Det är ju en skröna.
Så många myter kring Nacka. Vi hänger med. Vi hänger med. Av någon
anledning så gör vi faktiskt det. För att då återkoppla lite grann då till kvällens match här mot Polen och det stundande, eller det pågående U21-mästerskapet. Så i samma nummer här där jag läste den här lilla blänkaren med Vigge från 2013 så ser jag att Henrik Ekblom i Sten skrev det här slutordet, sista sidan då i tidningen.
Där... Ända som liknar en slags krönika.
Ja, exakt. Mm. Som vi har fimpat. Men i alla fall så skriver han här...
Vi har fimpat krönikan, inte Henke.
Nej, precis. Henke är tillbaka. Efter pappaledighet och grejer. Men Henke skriver här, detta är precis då när alltså U17-landslaget har kvalat in till VM. Så vi vet inte alls vad som ska hända. Vi vet inte att det ska bli en bronsmedalj.
Nej.
Att det ska vara rätt sensationellt faktiskt. Men då skriver han här utifrån att de har kvalat in och att...
Det var väl första gången?
Precis. Första gången någonsin. Och Karl-Erik Nilsson, han var väldigt nöjd och han pratade om en liksom väldigt lovande framtid. För det fanns så himla mycket roligt i liksom, juniorleden i svensk fotboll. Richt höll med och sa också att det var kanon. Och...
Ja, det var oväntat om Richt hade opponerat sig.
Håkan Eriksson,
jag är oroad.
Håkan Eriksson också, sådär, att detta betyder att vi verkligen har någonting på gång sådär, att 96-orna tar sig in i detta.
Mm.
Men så blir Henke lite brydd då och tänker att vad har vi för verklighetsuppfattning på förbundet egentligen?
Mm.
Och
för att de blir till sig trasen över att de har lyckats kvala in till.
Precis. Henke verkar vara skeptisk och när han då förför sig att ringa till Björn Andersson, Bayern München.
Ja, ska Björn. Vi säga kort vem Björn Andersson är?
Han har ju varit scout för dem i evigheter. Innan dess var han landslagsspelare och Bayern München-spelare.
Mm.
Men, som har haft väldigt... tydliga åsikter om ungdomsutveckling och talangarbete och sådär.
Ja, och mycket annat också.
Ja, väldigt mycket. Ja. Lite längt bak över honom. Ja. Fast han inte är så publik.
Nej, men tvärsäkra gubbar.
Absolut. Mm. Det är den kategorin som vi känner igen. Så är det så att Henke ringer Björn Andersson, det är tacksamt. Det är ju lite grann en slidning upp en dörr om vi ska vara lite självkritiska.
Ja, det är väl lite, alltså, här kan man, om man ska vara lite hård mot offside här också, så är det så här, det kanske blir vår Ralf Edström. Att så här, att vi skulle mycket väl kunna håna en kvällstidning för att nu ringer de Ralf igen för att bara stärka en vinkel. Björn Andersson är lite mer för finsmakarna då, han har den där München-scoutjobbet och verkligheten där. Men i grunden är det ju precis samma sak, man vet att han kommer leverera här.
Och det är det han gör. Han säger att det var ingen turnering alls som imponerade. Alltså kvalet då till detta. Och det man inte vet då när Henke skriver den här, det är ju då som sagt att några månader senare så blir det faktiskt ett VM-broms.
Med Berisha och Gustav Engvall.
Berisha
och...
vinner till och med skitligen med 7-0 tror jag.
Just det.
Mm. Går till Roma senare.
Mm. Inte så mycket spel där.
Nej, inte så mycket spel. Och att detta ändå var på något sätt starten, var liksom ketchup-effekten på något sätt.
Katalysatorn,
språngbrädan. Jag har många ord. Men det hände mycket där. Om man bara tänker här vad som har hänt sen detta. Henke och Björn Andersson är skeptiska. De tror att förbundet har tappat det. De har fått hybris. Bara för att vi har kvalat in till liksom ett P17-VM. Då har vi då ett U17-brons för VM då, som vi pratar om. Vi har ett U19-guld, flickor, EM 2015.
Mm.
Vi har ett U21-guld, herrar, EM 2015. Vi har U21-EM 2017 som pågår nu, där vi är med, 0-0 i första matchen. Vi har OS-spel 2016. Vi har U19-EM 2017, alltså senare i sommar då.
Just det, och går det bra där kan de också kvalificera till det där luddiga U20-VM.
Precis. Mm. Så det man kan säga är ju att vi hade ju kunnat tänka sig att, det har ju skrivits lite grann om det också, det ska man ju säga. Vad är det som har hänt med svensk fotboll plötsligt? Så det bara går så himla bra för alla våra pojk- och flicklag.
Har det skrivits så mycket om det då?
Ja, men har det gjort
jag, jag kan ändå tänka mig att det gnälls lite på förbundet. Att alltså, när ska vi få cred?
Ja, det är det jag tänker.
Om inte nu. Det här är ju ganska snygga meriter på kort tid för ett fotbollsland av Sveriges storlek. Där du rabblade upp nyss.
Ja, man kan tänka sig nästan att det är på kansliet på Friends där på förbundets kansli att när de väl liksom ser att det finns en rubrik om det är på fotbollskanalen eller Expressen eller i offside eller vad som är, någon trycker på en sån här liksom saftblandarknapp så att det liksom nu är det någon som uppmärksammat vårt fina arbete som vi har lagt ner så himla mycket pengar och tid på.
Och ett väldigt kanslimässigt firande då, kanske med liksom lite massariner.
Precis. Rich går liksom lite extra nöjd på sina galoscher i
Ja, men sån som, vad heter han, Claes Eriksson, som vi vill konstatera förra veckan var, kommer leda det här U19-laget i EM i Georgien här senare i sommar. Men också är väl, är han utbildningsansvarig va? Tror det. Han får ju ändå rätt mycket samtal om, alltså senaste gången vi pratade med honom så handlar ju allt om det här med tabellstopp och cupsegrarförbud och så. Det har ju inte kryllat ändå, vad jag har sett med artiklar, Claes. Grattis killen, vad fan har du gjort här? Vilken kung du är, vilka resultat ni gör. Det har du faktiskt inte gjort. Nej. Och det säger ju något om alltså den här krönikan i Offside som refererar till, som ju då får tokfel. De går alltså och vinner VM-brons här sen och så kommer alla de här fler framgångarna med Blackstenius och, både på dam- och herrsidan. Det är också något kul med att de hade aldrig kvalat in innan den här första gången. Och vår vinkel på är det att det kommer inte gå bra. Inget i att säga wow. Utan så här, jag menar inte att man ska, ingen kan väl anklaga oss för att vi alltid stryker SVFF medhårs. Men det är ju något ganska trött med den här vinkeln. Och Björn Andersson också, han är någon slags fotbollens GV, kanske ännu mer än Bork. Alltså tvärsäker i allting. Jag gillar mycket med Björn Andersson och han är ofta rolig att prata med. Men är kanske lite väl säker på sin sak ibland. Han var med i Lunds podd för inte så länge sedan. Han har ju också varit kritisk till förbundet innan och så. Man vet att han kommer leverera om man vill ha lite gnäll. Lite mer, vad ska man säga, sofistikerat gnäll än Ralf som är lite mer i stunden.
Det är just eftersom man har Bayern München i ryggen.
Ja.
Det är ju det som gör att det blir liksom någon slags upphöjt gnäll.
Ja, precis. Att han kan dra väldigt mycket paralleller till med tyskarna. Alltså, han säger ju givetvis massa bra saker också. Men det kanske blir lite enahanda ibland. Och att du kanske inte alltid har superkoll på vad Claes Eriksson och
jag vad fan vet han egentligen?
Ja, eller vi då i det här fallet. Ja, det är väl bra poäng. Ja. Så när ska de få cred om inte nu då med annat?
Ja, de har precis fått av oss.
Ja.
Bra jobbat.
Ta till er då den. Avsnitt 159 gör vi i samarbete med C-More. Påminner vi om än en gång. Och med C-mores standardpaket så kan man testa gratis i 2 veckor. Därefter kostar det 99 kronor i månaden utan bindningstid. I standardpaketet kan man se den nya säsongen av Torpederna och en massa andra tv-serier. Bland annat Farang, Gåsmamman och The Night Manager. Dessutom kan man se alla filmer och favoritprogram från TV4 utan reklam. Bland de nya filmerna i juni finns Our Kind of Traitor, The Magnificent Seven och Independence Day, återkomsten.
Därmed så tycker jag att vi valsar vidare ut i redaktionen med våra shorts, barfota och krigar på. Vi skickar ut nummer till tryck här om ett par veckor. Sen så är det semester för oss. Vi kommer återkomma lite grann om poddplanerna för sommaren.
Så är det. Fortsätt höra av er podcast@offside.org och vi hörs igen nästa vecka i gänget.
Hej!